Löning. 25 oktober är det idag. Det är en torsdag. Sitter i poddstudion och ska spela in en allsvensk podd. Och jag och Frida känner oss rika, eller?
Rika? Jaha, för att man har fått pengar?
Ja.
Jag tror du menar så rik på livet, typ.
Ja, men det var ju... Du kan tolka den frågan på två sätt.
Pengamässigt, jag vet ju att de kommer försvinna så småningom, så att jag känner mig inte så där jätterik. Faktiskt.
Nej, så är det ju alltid. Man investerar ju dem alltid klokt också. Man är ju en mycket klok person när det gäller pengar.
Vet jag inte riktigt.
En tråkig grej ska vi börja med, tänkte jag, för Hammarby och för Junior själv. Han är skadad ett längre tag. Jag vet inte hur länge han kommer bli borta, men oerhört tråkigt för en spelare som har varit fantastisk under hela 2018.
Ja, jag tror det har skett ett litet missförstånd då kring Junior, för att Hammarby gick ut och benämnde det som en korsbandsskada. Såg att vissa medier och sajter benämnde det som att korsbandet var av. Mm. Men det är ju inte riktigt samma sak.
Nej.
Är korsbandet bara skadat, så är det betydligt kortare rehabiliteringsperiod. Så att det verkar ju som att det inte behöver vara så där jättefarligt.
Men det blir ändå en stund, va? Jag vet inte exakt vad som har sagts.
Nej, det har väl inte sagts någonting mer än att han ska sikta in sig på nästa säsong.
Ja.
I princip. Så att han lär väl bli borta från fotbollsplanen ett tag. Det här, å andra sidan, det är jättetråkigt för honom. Han har ju varit sensationellt bra i Hammarby under hela året. En absolut nyckelspelare. Jag tror till och med jag plockade ut honom som, eller benämnde honom som, vårens bästa spelare.
Mm.
Sen samtidigt så innebär ju det här att han kanske blir kvar i klubben, om man nu ska vara lite cynisk sådär. För det lär ju vara många Hammarby-spelare som intresserar andra klubbar. Men är man då skadad, så är ju chansen mindre att man lämnar.
Men på sätt och vis kan man ju säga att det var en bra timing, för att det är inte så många matcher kvar.
Nej, det ska varit mycket värre om... Jag menar, Hammarby har varit ganska förskonade från skador.
Ja,
hela året.
De har ju nästan kunnat köra. Det har ju varit snack där när de bytte ut stjärnorna mot Sirius, så var det där snacket om att man använt samma spelare gång på gång på gång, och man har ju kunnat göra det för att man har haft väldigt få skador. Det har varit några gubbar som har saknats vid några tillfällen, ytterbackar och sådär.
Djurgic har väl hoppat av en
match också på, men inte mer än så, vilket gör, och sen då så är det inte så många matcher kvar. Det har varit mycket värre om det har varit en tuff period med 6-7 matcher, han går sönder då och sen missar han liksom månader av spel mitt under säsongen.
Sen är det säkert just det att de inte spelade Europaspel, tror jag också har gynnat dem på det sättet. Det blir ändå lite färre matcher man ska utsätta sina spelare för. Så på det sättet har nog det varit positivt att man inte har haft den bördan, så att säga, på sin rygg.
Jag försöker titta på Hammarbys hemsida. De skriver bara om att det är en allvarligare skada. Det har bara för korsbandsskada, och det tar vi tag i nu. Så vi får väl se hur länge han är borta. Men vi hoppas ju att vi får se så mycket som möjligt under nästa säsong i Allsvenskan. En otroligt duktig fotbollsspelare, en av de bästa mittfältarna. Man har också väldigt många bra mittfältare i AIK som toppar Allsvenskan med 4 omgångar kvar. Man ligger 6 poäng för IFK Norrköping, även om man spelade, om vi ska bara ta av det här, du känner inte att det finns några någon guldfrossa här, va, om man ser på 0-0 där och att Norrköping vann och det nu är 6 poäng?
Nej, det gör jag väl inte riktigt. Jag tycker att derbyt, precis som med alla derbyn, så får man lite skilja bort dem från resten av säsongen, för det är ju alltid så, derbyn lever ju sina egna liv, och det är väl på något sätt så att man har så mycket, mycket mer att förlora i ett derby sett till vilken annan match som helst i princip. Nej, jag menar, derbyt mot Djurgården, det var ju verkligen ingenting, och ja, man behöver inte se om matchen, så att säga, för att det var inte så mycket fyrverkeri och sådär. Men jag tror ändå att AIK är ganska trygga i att de ändå tar en poäng. De släpper inte in några mål. Jag tror de är fullt fokuserade och känner verkligen att de har det här i ett järngrepp. Jag tror ändå inte att de fokuserar så mycket på vad som kommer bakom. För börjar man göra det, då kan man ju börja bli lite skakig.
Ja, absolut. Nej, det var ju ingen vidare underhållning. Det var det som gjorde att man hoppade till några gånger och fick lite puls. Det var ju att det var lite dueller på på planen och lite grinigheter mellan spelare. Jag minns det tidigt när AIK fick en frispark och Jonas Olsson och Milosevic stod och drog i varandra i straffområdet. Och
sådär. Är det Jonas som ville ha upp Milosevic lite, om det var vid det här frisparks?
Ja, exakt. Han ville ha upp backlinjen också, så tyckte han Milosevic kom för nära lite och knuffade fram honom och sådär. Det är ju två riktiga vinnarskallar i minst sagt. Så att, men de grejerna var ju, tyckte jag, var det var väl det som liksom fick upp pulsen. Jag tycker att ofta när man går på derbyn så tycker man att supporterna i respektive klackar är jättebra. Det är sällan jag tycker att någon ska ha mycket sämre betyg än starka 4 och kanske till och med 5+. Men jag tyckte faktiskt att stämningen i derbyt var sämre än vad det brukar vara, om jag tittar på derbyna som jag har gått på de senaste åren.
Alltså jag har så svårt att bedöma, eftersom att geniet som ritade Tele2 Arena byggde ju pressläktaren så mot Djurgårdens sida, så att det är liksom helt omöjligt att avgöra vem som är röststarkast. Det kan man tänka på i andra derbyn också, eftersom Bayern alltid är längst bort. Trycket här, hade pressläktaren varit liksom på helt andra sidan, alltså mot Bayern, så hade man ju trott att de överröstade liksom Djurgården och AIK sådär varenda gång. För det är helt omöjligt att avgöra vem det är som är röststarkast. Men jag kan väl hålla med om att det blir ju lite så, en match som blir så himla sönderblåst hela tiden. Det är frispark på frispark, och sen har inte jag sett några repriser. Jag har ju sett allt i realtid, så att jag vet ju inte hur bra Stefan Johannesson egentligen var. Alltså då måste man ju titta på situationer om och om igen. Men då blir det väl lite att, jag menar, åskådarna blir givetvis också påverkade av att det inte händer så mycket kanske. Och jag menar, några jag pratar med, djurgårdare till exempel, som stod och såg den här matchen och började prata om en massa annat liksom. Så här, vad de skulle göra sen och hur det gått under veckan. Och alltså, det är inget bra tecken när man pratar om massa annat mitt i en fotbollsmatch.
Nej, jag kände bara att det var inte som det brukar, så bra eller så fantastiskt bra som det brukar vara. Det här är ju egentligen, det är inte så kritik av att vi sitter inte här och säger att det var dålig stämning, men det kan ju vara bättre. Det har ju definitivt varit bättre än vad det var den här gången. Men kvaliteten på planen har ju också varit bättre än vad det var den här gången också. Så det är ju inget snack om saker. Så det är inte ett derby som man kommer komma ihåg för speciellt många saker. Det skulle väl vara något snack efteråt där.
Ja, jag tänkte precis säga att är det någonting jag tar med mig, så är det ju ändå mixade zonen efteråt. För att den var förvånansvärt innehållsrik. Det brukar inte vara så riktigt.
Jonas Olsson och Milosevic.
Och sen hade man ju den här lilla tvisten att Isaksson missade sitt sista derby och att Vaiho fick komma in och gjorde jättebra.
Ja, han var verkligen en positiv injektion.
Han är ju rolig. Jag såg ju det att hans förnamn hade ju varit felstavat på vår sajt i säkert några timmar och ingen hade märkt någonting. Och så ändrade jag till ett i på slutet, var ett y på slutet från början. Bara en sån grej, alltså det har inte kommit något mail om att det är felstavat. Bara en sån grej indikerar ju att det här är en person som inte många känner till och vet således inte hur han stavar sitt förnamn. Men han är ju verkligen en sån genomgod människa. Absolut. Och han har ju suttit här på den här satans bänken bakom Andreas Isaksson så himla länge. Och när man pratar om nästa säsong och sådär, och om man skulle kunna tänka sig att sitta på bänken även nästa år, så är han ju väldigt tydlig med att han vill ju ändå spela betydligt mer. Och han var väldigt tydlig med att nej, men nu har jag haft Andreas Isaksson framför mig. Det kommer jag inte ha nästa säsong. Och då spelar det egentligen ingen roll vem som kommer in, för att den personen kommer inte vara lika bra som Andreas Isaksson. Så att han ser ju, har ju en förhoppning om att få spela betydligt mer. Så får vi se vem som kommer in som ersättare. Det är ju fortfarande en riktig, jag tycker det känns jättekittlande vem man faktiskt ska ta in.
Han är ju bara 30, va? Jo, han har ju varit i, han var i BP och Djurgården som ung, och sen var han ju i Djurgården under många år där, fram till 2013 innan han lämnade till Gais och sen kom han tillbaka. Under de åren där, då var han ju också utlånad till klubbar och så att han måste väl ändå kännas lite, som du är inne på, att han lär väl känna att han vill ha den där första ja, platsen.
Andra ju, han är ju väldigt tydlig med att han trivs väldigt, väldigt bra i Djurgården. Mm. Så att det är ju inte så att han känner att om jag inte får chansen så flyttar jag.
Nej, precis. Inte om man inte trivs, då skulle han nog aldrig komma tillbaka. Han är ju Stockholmsfödd och har varit där i ungdomsåren och hela den biten.
Liksom. Mm, precis. Men frågan är som sagt, vem kommer in i Djurgården? Det enda som jag egentligen har tänkt på, det var ju när jag träffade Jakob Rinne i våras.
Just det, han älskar Djurgården.
Ja, men det hade gått helt förbi mig att han var en sån. Jag trodde liksom att det var ÖSK for life, men det var ju verkligen inte så överhuvudtaget.
Så vi kan bestämma här och nu då, en typ dryga 10 minuter in i podden, att den nya målvakten i Djurgården blir Jakob Rinne.
Fast han är ju, det som talar emot är ju att han...
Men du har ju redan sålt in
det
här nu.
Ja, men jag har ju trott det under... Ja.
Det finns en text också som man kan läsa.
Det finns en text
som visar
och en video där han berättar om sin kärlek till Djurgården.
Ja.
Och han har ju gått väldigt starkt i Aalborg, är det va? Han är i, så jag inte säger helt fel, jo, det är det väl. Det som talar emot är ju att han är ganska ung. Man tjänar betydligt mer pengar i Danmark och i andra ligor jämfört med allsvenskan. Men visst hade det varit kul och visst hade det varit ett bra alternativ för Djurgården att få in en ung målvakt som dessutom har oerhört stort Djurgårdshjärta.
Mm, verkligen. Vi får se hur det slutar. Men nu vet vi vad vi hade lagt våra pengar på. Om vi hade tippat var han hamnar. Jag tänkte flika emellan med lite frågor innan vi går vidare. Patrik Persson har en intressant fråga. Vilken typ av antidepressiva läkemedel använder Frida när det går som det går för Trelleborg?
Jag tror jag svarade honom att de alternativ som finns, de är inte lagliga i Sverige. Så att, nej, det krävs ju starka grejer liksom för att överkomma den här depressionen. Och jag tror att det som det kan ta upp alltså. Det här stör mig oerhört. Och det är en grej som man inte tänker på om man inte supportar själva laget.
Ja.
Jag accepterar fullt ut det här med sociala medier. Att spelare kommunicerar via det verktyget. Och jag tycker det är jättebra. Det gör att fansen kommer betydligt närmare dem och så vidare. Ja. Men när du lägger ut en bild på dig själv en timme efter att du har förlorat för typ 14 gången i rad. Och så, då tycker jag så här att så länge det inte står, om det hade stått att shit, jättebesviken på förlusten idag och vi måste kämpa vidare, hade det stått någonting sånt i bildtexten så hade jag nog inte brytt mig. Men när det bara är en bild för att visa upp hur snygg du är från dagens match, på någon sorts proffsbild liksom, då finns inget som gör mig så irriterad. Jag skulle aldrig trycka på like alltså. Aldrig. Det tycker jag är...
Jag blir nyfiken på om detta är. Ja, men... Jag har mina gissningar, men jag tänker inte slänga ur mig.
Nej, men det kan man kolla upp själv. Det är bara att gå igenom truppen. Så kan man kolla på vilka det är som lägger upp bilder efter en förlust. Jag tycker det är otroligt irriterande i alla fall. Jag tycker inte riktigt att det, jag tycker väl framförallt att det visar att då skiter man ju i det. Liksom. Då bryr man sig inte. Man tänker att nej, men jag har hela min framtid liksom framför mig. Jag ska ändå byta klubb så småningom. Jag skiter väl i om Trelleborg åker ur allsvenskan. Och det gör mig förbannad för att min stackars far, han sitter på den där läktaren enda jävla hemmamatch och får se det här eländet gång på gång på gång. Och han slutar ju inte gå dit, för att det gör man inte om man är en trogen supporter. Så det gör mig faktiskt lite ledsen och besviken att man inte kan ta det på större allvar än så. Så, nu har jag fått tur med det.
Ja, man blir ju nyfiken på vem den här spelaren är.
Ja, men det som sagt, det är ju bara att gå igenom truppen. Så kan man gå in på deras Instagram, så kan man se vilka det är som är väldigt flitiga.
Jag hinner tyvärr inte det här nu, så att jag kan inte ge det svaret i podden. Men kul med rant, det gillar man alltid när man sitter här inne.
Nej, men kul att se om någon, för jag, de följarna, eller de jag följer på Twitter, alltså fotbollsspelare i allsvenskan, det är oftast väldigt mycket så här att har man förlorat då går man ut och i princip ber om ursäkt till fansen. Och alltså,
ja, eller vinner man så tackar man fansen. Typ,
ja,
så. Ja,
men här får man liksom uppleva helt tvärtom, att det är någon som i princip bara skiter i det. Och det gör mig irriterad.
Mm.
Så, punkt.
Ja, men jag gillar det. Jag gillar att du att vi går igång. Det har jag också gjort ett par gånger i poddsammanhang. Så det är skönt. Det måste man få säga vad man tycker. Och jag förstår dig fullt ut. Jag kan också bli förbannad över det där. Vissa, man, det, gäller, det handlar om timing och känsla. Ja. Det lär sig folk med tiden. Vi ska komma in på mer timing och känsla lite senare. När det gäller ett annat ämne. Ivar Svänglund utser säsongens utropstecken, överraskning för varje lagdel, gärna med fler kandidater.
Alltså utropstecken, det ska vara någon vi inte förväntade oss på förhand skulle vara
bra. Ja, eller någon som har varit riktigt bra. Det, jag har inte sett den här frågan förrän nu, så att vi får inte speciellt mycket betänketid.
Nej, men ska man dra backar? Alltså,
men målvaktssidan kan vi väl börja. Jag tycker att Isak Pettersson har varit bättre än vad jag trodde. Jag visste att det var en bra målvakt, men jag tycker att han var ännu bättre än vad jag trodde att han skulle vara. Så att jag skulle nog vilja sätta ett utsåg på honom, för jag tycker att han är riktigt bra. Även om du håller med mig.
Nej, i brist på annat kan jag hålla med.
Brist på annat. Okej. Okay. Finns det ingen negativ målvaktsöverraskning?
Negativ målvaktsöverraskning? Jag är lite besviken på att Isaksson faktiskt har gjort ett gäng tavlor.
Ja, och kastat in handduken och spytt och hållit på innan och inte kunnat ställa
upp. Det
nej, det är inte okej. Okay. Jag bara.
Nej, men han har ju faktiskt mot BP båda gångerna, va? Så han släppte in mål som kanske han borde, eller som han vanligtvis brukar ta. Så på det sättet är jag lite förvånad över att han faktiskt inte har levererat på den nivån som vi har varit vana vid att se honom på tidigare.
Sen Eskelinen tycker jag i Sundsvall också ska få en klapp, en rejäl dunk i ryggen.
Jag tror du skulle sänka Eskelinen.
Nej, jag tycker han har varit fin och han är bra med fötterna med. Jag tycker han har visat det, och han är ju ung också, så att jag tycker det är jättekul att han har lyckats så pass bra.
Sen gillar jag ju alltså Ellegård väldigt mycket, både för att han har känt som en av dem i Elfsborg som faktiskt har försökt hålla ihop laget, och liksom, trots att det har gått dåligt så har han ändå försökt liksom mana på dem. Så jag tycker faktiskt att han det är en sån där stabil kille liksom som, ja, som är väldigt, väldigt nyttig för Elfsborg.
Då blir det de tre.
Ja.
Isak, Eskelinen och Ellegård.
Sen finns det, jag tycker ju att Viland har varit väldigt, väldigt bra den här säsongen, men det är ju, förväntar vi oss ju att han ska vara.
Ja, han har spelat i FCK och varit landslagsman några gånger, så att, ja, det gör vi. Det är samma som Johan Dahlin liksom. Alltså.
Dahlin inledde ju ändå säsongen ganska kast, men det gjorde ju hela MFF, sen har han ju verkligen spelat upp sig efter det.
Ja.
Har ju varit jättebra i Europa.
Försvarsspelare, där kan man välja lite fritt, anser jag, för att vi kan inte hålla på att spela så här. Vi kan inte hålla på så här högerback, vänster mittback. Det går inte.
Jag tror väl snarare Robin Jansson är väl ganska given där.
Ja.
Det var väl ingen man trodde skulle gå in och plocka en startplats på det sättet som man gjorde.
Nej.
Och har ju ändå varit väldigt stabil. Jag tycker David Fällman egentligen borde få
han
en stor eloge.
Grym.
Var jävligt också bra. Sådär lite osäkert vilken nivå han egentligen höll med. Han är ju
efter Kina och det.
Ja.
Superkille med. Jag gjorde en lång intervju med honom. Jag tycker jag verkligen jättetrevlig. Oerhört mysigt samtal. Jag gillar han supermycket. Så det håller jag med om. Vad har vi mer?
Ja.
Överraskningar.
Söker tänka lite grann. För om man ska, man får ju ändå se till att, men trots att ett lag kanske har gått lite sämre och sådär, så behöver ju inte det betyda att det inte har varit några utropstecken. Jag tycker att Rami Kaib till exempel har varit väldigt bra i Elfsborg. Det var kanske ingenting man trodde på förhand.
Nej, jag håller med.
Han
skulle, han är god.
Göra det så, han är god.
Ekpol också i Häcken. Jag har ingen aning vem det var, men han varvades ju in mitt i säsongen och sådär, så att, men han har också varit bra när han har fått möjligheten att spela.
Ja, men precis. Så att det finns ju ändå några att plocka av.
Ja, definitivt.
Det är svårt här på uppstuds också. Ja, såklart. Marcus Danielsson är ju svårt kanske. Och vi trodde väl inte att han skulle kliva in.
Han var ju bra i Sundsvall.
Han var bra, men jag trodde inte ens han skulle få speltid. Liksom.
Jag håller inte med dig på den.
Nej.
Jag förväntade mig att han skulle vara bra om han fick chansen.
Yes. Säger vi så.
Dålig stämning här inne. Nej, det är det inte. Vad har vi mer?
Mittfält.
Mittfält går vi vidare till. Det är väldigt flummigt här. Vi kommer säkert glömma spelarna. Ni får gärna kasta in dem.
Det här
vi är helt
ju
öppna för det. Mittfältet.
Jag vet inte på försvar också. Man kanske inte ska slänga med Andreas Johansson ändå. där.
Jag tänkte på Widgren också i Östersund. Dennis.
Ja.
Han har väl,
alltså, som ni hör, det finns ju hur många som helst.
Ja, den positionen.
Mittfältare, där vill jag faktiskt, eller det är ju en wingback i för sig, men jag vill faktiskt höja ett slag för Ian Smith, som jag tycker har varit bra i IFK Norrköping. Det var också sådär lite osäkert vilken...
Men då skulle jag ju ta Widgren där också, för han är ju också wing.
Ja.
Ja, jo, så att vi kör han där.
Rashidi har ju också varit väldigt bra sedan han kom till AIK. Det är också en winger i för sig. Men vi, de flesta, så det finns ju många bra centrala mittfält. Ja, men Batanero måste vi väl också, men han är ju spelare i för sig lite mer...
Ja. Robert Lundström tyckte jag var grym, riktigt grym i början. Jag trodde inte att han var så grym när han kom hit. Men han var också bra. En positiv överraskning. Men han gick ju sönder och sådär. Mittfältet
både Batanero och Gall måste ju nämnas ändå.
Ja, absolut. I AIK så förväntade man sig att de mittfältarna skulle vara bra som har varit bra. IFK Norrköping, typ samma, va?
Ja, jag tycker Alexander Fransson, Simon Tern, det finns ändå liksom.
Tor Eriksson. Däremot tycker jag kanske, jag vet inte om den överraskar han. Ja. Det. Sen har vi Hammarby.
Ja, vi visste att Junior var bra.
Ja.
Jeppe Andersson, det visste, alltså där, om han inte hade varit så här bra, så hade ju, då hade ju nästan varit ett litet flopp-köp, tycker jag. Alltså det, vi visste ju att det var en spelare med mycket potential när han kom.
Det var väl en överraskning sen att Bonke tog tillbaka sin heder, va? Eller? Efter att vi blivit så sågad i början, var det inte det?
Bonke är ju ändå, jäkla.
Ja, det ringer.
Ursäkta.
Ja, det är pinsamt det.
Jag gjorde en Patrik Syk.
Ja.
När jag tycker Bonke, han har ju ändå på något sätt hela tiden varit en publikfavorit, just för att hans tid i MFF har varit så himla konstig redan från början. Och man får ändå ge cred till att han ändå har ville vara kvar och slåss för en plats, och han får sällan chansen, men när han väl får den så går han ändå in och är ganska gedigen. Så att han ska ha lite cred för honom.
Jag tycker vi båda spanjorska spanjorerna på mitten där i Sundsvall, definitivt. Djurgården, positiv överraskning. Att få leta, eller? Får man inte det? Positiv överraskning sett över en hel säsong. Ulvestein, jättebra mittfält där, men jag hade förväntat mig att han skulle vara så här bra. Sen utöver det så tycker jag att det har funnits insatser från många spelare som har varit bra under säsongen. Men om jag ska välja en som jag blev förvånad över att han ryckt upp så pass mycket som han ändå har gjort efter det han fick, så är det Ali Obadio, och där vi på forwardsidan. Jag tycker dessvärre att Ring och Merabti och de här har varit för ojämna under en hel säsong för att ha varit så kallade överraskningar.
Vi måste nästan höja Kadewere också, som ju bara var kvar.
Ja, det är också. Ja, det är Kadewere och Obadio som är de mest positiva överraskningarna, ska vi säga, i Djurgården.
De var ju inte för då när de spelade ihop, tyckte jag.
Nej.
Var för sig med en smartare spelare bredvid sig.
Men det, men det var väl för att vi hade inte så mycket förväntningar på dem. Vi har ju mer förväntningar på typ en Rabbit och även Ring, för den delen som var kall med innan. Så här. Men, sen i Örebro, Rogic är alltid fin, men det är han ju ofta.
Svårt att inte nämna Goddos ändå. Alltså, jag menar,
ja, det är också.
Var fantastisk.
Ja. Sen överraskningar resten där, Kalmar, Elfsborg, Göteborg, Sirius, Dalkurd och så vidare. BP Trelleborg finns inte så jättemycket som har varit så positivt.
Ja, det finns ju en spelare i TFF.
Danskan
som
eller?
Nej, han har ju inte fått... Han
men han var ju positiv när han kom in.
Ja, exakt. Du kan ju dra dina egna slutsatser alltså, vad som har hänt där egentligen.
För han det är för
ju
mycket bilder när han var nöjd.
Nej, jag tror inte ens han har Instagram.
Det är rätt fokus, det gillar vi.
Nej, men Felix Hörberg har varit en positiv överraskning i TFF. Och även om han fortfarande har mycket att lära. Jag tycker det är alltid lite så när någon säger någonting, typ att ja, men den här spelaren är bra, så blir det på något sätt en sanning. Och sen så är folk inte alls, de bara fortsätter att hylla. Alltså Felix har mycket att lära fortfarande. Han har en del brister, men har också en del jättefina offensiva kvaliteter framför allt. Så jag tror att han har nog en ljus framtid så länge han kan se till och hela tiden utvecklas.
IFK Göteborg ska få två också, och det är Jorgen Karasvili som definitivt har varit en positiv överraskning. Och sen vill jag nog även säga Sebastian Olsson, för han spelade inte många minuter förra året. Så har de fått mycket skit för att det är många som har floppat, så har de två ändå varit två positiva injektioner. I Sirius, Robert Omar Persson och Filip Haglund. tycker jag har varit riktigt fina för dem.
Mm, kul också, jag måste säga om Karashvili att...
har vi tagit hela serien.
Ja, exakt. När, nu kommer jag in lite på ångestmötet här som vi hade i måndags på Grimsta, men ja. Där såg man ju rätt tydligt att Karashvili hade väldigt, väldigt svårt och, just med det här 4-4-2-systemet. Han kom inte till sin rätt på all samma sätt som vi har sett tidigare. Mm. Och lite kul också för att BP:s sponsor utnämnde honom till matchens lirare och vi, du vet, ja, vi bara tittar på varandra. Har han druckit öl liksom hela matchen eller den här killen som utsåg honom till det? För jag tyckte inte alls, jag höll inte alls med om det. Så det ska bli intressant att se här nu om IFK Göteborg håller fast vid 4-4-2, om faktiskt Karashvili kommer liksom försvinna lite grann. Men det får framtiden utvisa.
Iva Svänglunds fråga gav, eller ja, det var inget frågetecken efter, men det var en fråga, gav oss, gjorde att vi svängde ut lite kan man säga.
Men det blev rätt många minuter.
Men det var ju som sagt, vi överraskande utropstecken, då förväntar vi oss ganska mycket av fotbollsspelaren. Därav så finns det ju spelare som har gjort det bra den här scenen som inte är med, typ Kristoffer Olsson, men det är för att vi förväntar oss att han är bra, så han har ju inte varit en överraskning så sett. Vi flyttar oss från frågor och så går vi på matcherna som var. Och vi kan väl prata om den där Brommapojkarna IFK Göteborg som slutar 0-2. Söderla upp för Sebastian Olsson. 1-0 målet där. Som jag tyckte var fint. Och då känns det som att jag tyckte IFK Göteborg hade bra koll på det fram till dess. Och sen så vann man till slut med 2-0. Och den segern var ju extremt efterlängtad. Det kan man lugnt säga. Och skönt också för Varne, som tror jag gör det andra målet när han fick springa in. Mitt i straffområdet och bara trycka in bollen, vilket visar på ganska dåligt försvarsspel. Söder står för 2 assist och det kändes som att hade IFK Göteborg spelat det här 4-4-2 på det här sättet utan att ta så mycket risker, så hade man nog slutat lite längre upp i tabellen. Och varit på säkrare mark mycket, mycket tidigare än vad man gjorde.
Ja, jag reagerade ju på en sak som Tobias Hussein sa efter matchen. Och det som är så härligt med Hussein är ju att han alltid är... han säger exakt det han tänker på. Han försöker liksom inte linda in sanningen på något sätt.
Nej, han bryr sig inte vad andra tycker. Och
han sa rätt ut att han tyckte att det kändes ganska skönt att de spelade på det här viset. För han, då visste han om att men gud, vi behöver inte kliva upp nu. Alltså ja. Det kändes som att just den pressen kring att man måste kliva upp hela tiden, att den försvann. Och således så blev de betydligt tryggare i sitt spel. Och han tyckte själv att det kändes skönt. Det är lite anmärkningsvärt, för att dels har jag aldrig hört en spelare säga så på det viset tidigare. Att man tycker att det är jobbigt när man måste framåt hela tiden. Jag menar, det brukar vara tvärtom, att man nästan tycker det är jobbigt att hela tiden ligga, liksom, tänka defensiven först kontra offensiven. Men nej, han verkar ju, det blir ju mer brottar fotboll, alltså så är det ju. Men det blir ju också otroligt farligt just med de här långa bollarna på Hussein, och så nickskarvar han till då Robin Söder exempelvis som kommer där. Så det blir ju ett helt annat spel, men samtidigt så blir det ju ganska farligt då de gångerna det faktiskt fungerar, och det är också så de gör.
Men det är väl därför han tycker det, för att alltså han vet ju att det är BP som måste gå för 3 poäng mer än vad de behöver för att de måste komma i kapp, och då känner han väl lugnet av att ligga där de ligger i sina positioner, och så kan de ställa om, och sen så får du alltid målchanser mot ett lag som BP. Hade du gjort det där mot ett topplag i Allsvenskan, så är det inte säkert att du har fått så många målchanser. IFK Göteborg fick ganska många målchanser ändå på det sättet, för att de gjorde det bra och de fick möjligheter. Och det var väl kanske där han tyckte var så skönt. Jag kan förstå grejen, även om jag håller med dig om att det brukar vara så att de offensiva säger det är rätt skönt att man slipper fokusera på det defensiva och bara kan köra rakt fram. Men känns som ett moget uttalande.
Ja, sen håller jag ju till viss del, Aschbagge och Björknesjö var ju inte överens efter matchen på presskonferensen, ska sägas. Björknesjö är ju jäkligt skön på det sättet, för att han är också en sån där väldigt ärlig och öppen människa som bryr sig inte riktigt om vad den andra tränaren sitter och säger, utan tycker han någonting så säger han att det är så. Och han sa ju rätt ut att han, hade det här varit amerikansk fotboll så hade vi vunnit med 10-0, sa han. Och då såg man hur Poja liksom så här, tittade lite bort så här. Men han menar ju på att de hade väldigt mycket, väldigt stort bollen i hav, bollinnehav, särskilt i den första halvleken. I den andra så blir det ju mer blåvitt och de tar över lite grann. Men han tyckte att de inledde bra och jag håller väl med om det. Det fanns ju lägen också för dem under den första halvleken. Men ja. Blåvitt var helt enkelt mer effektiva.
Men han säger väl att man för att han skulle kunna komma undan med det, för han vet ju någonstans innerst inne när han är tränat spelar ju hur mycket boll du har om du inte kan göra något vettigt av den. Eller du inte kan vinna fotbollsmatch när du har mycket av den.
Nej, han var väl besviken också på att han inte hade fått
något. Jag ogillar det där jättemycket av att...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ett tag så vill folk bara ha mycket boll, pratar om processen, men gör något med bollen då, annars håller mycket boll du har. Då är vi nästan skönt att ha lite boll egentligen. Utan då, nu går jag inte full attack mot honom, men så jag fattar ju. Ja. Men, och det gör ju att IFK Göteborg behöver klara för Allsvenskan 2019. Där.
Ja, det skulle jag väl säga.
Mm. Vad tycker du om hans tal på Jörsberg efter matchen?
Det var jag var ju där.
Stod du bandade, hängde över så här räcket och bara poja, poja.
Jag brukar, nej, men däremot så verkar han ju tycka att jag var helt okej som satt där inne, för det var ju väldigt många personer som satt i det pressrummet som han har haft en del duster med nu i år. Och jag är väl en av de få som
inte har klivit in där med knivarna uppe och singa.
Nej, jag hänger ju inte så mycket på Kamratgården av geografiska skäl. Således har han inte så mycket och sådär. Men när han väl drog igång sitt tal här, det är faktiskt första gången som jag har tagit 2/3 av en presskonferens och gjort till en artikel, för att han sa så mycket att det var bara liksom att bara köra på de citaten. Han pratade dels om fansen och hur bra de har varit. Vilket var lite kul, för att han hyllade ju dem såklart.
Mm.
Och tyckte liksom att de har varit fantastiska. Jag har aldrig sett sånt här stöd från en storklubb i kris. Att de har inte vänt oss ryggen och så vidare. Och så fick han in lite mediekritik där också. Jag vet att det är många så här journalister som inte tycker om när jag hyllar dem, men det är tjänstefel om jag inte gör det. Vilket också är, jag har ingen aning om vad han menar där. Men,
ja. Det där känns påhittat. Vilken journalist har sagt att man inte tycker om när
jag försökte fråga fans? Göteborgs journalisterna efteråt, men det var ingen som verkade veta riktigt vad han pratade om. Men i alla fall, det som var så kul var ju att han satt ju och hyllade dem så här mycket, och Tobias Hussein, han sa mer att det här stödet, jag ska inte säga så, alltså han menade inte att han tog det för givet, men det var ändå så här att vi i IFK Göteborg, vi ska ha det här stödet i matcherna. Alltså vi är en stor klubb, alltså han var mer liksom att det är självklarhet. Och så såklart så tycker han ju att de har varit fantastiska och de stöttar, men han sa, det är, vi är blåvitt liksom, det är, vi ska stötta varandra i med- och motgång, alltså typ sådär. Vilket också gjorde liksom Poyas utspel ganska, jaha, liksom han, Hussein nyanserar mer det här och Poja liksom drar på.
Men då ska, brett. Då har ju Tobias Hussein har ju varit med om det här betydligt fler gånger, för han har spelat betydligt fler säsonger i en klubb
exakt
av den här digniteten.
Exakt min kontenta i allt det här.
Ja,
att där märktes det att Poja inte har varit med speciellt länge. Faktiskt. För att, precis som du säger, Tobbe Hussein, han hanterade detta som en seger som betyder visserligen lite mer än andra segrar, men ändå bara är en seger.
Ja.
Medan Poja drog på ganska hårt.
Ja. Men det sagt så vet man ju att Tobias Hussein älskar den här klubben jättemycket och fansen oerhört mycket.
Ja, det var ju absolut inte så han menade att han skulle nedvärdera.
Nej, jag fattar precis. Nej, men det där är spännande. Jag tyckte ju att alltså när jag såg det där talet så tänkte jag på på tränare som hamnar i situationer där de har svårt att fokusera 100% på rätt saker och hitta balansen i sitt yrke. Jag tänker på Erik Hamrén, Sverige tar sig till Danmark, och det första han gör är typ att gå ut och vara arg på media efteråt. Och Mourinho måste visa tre fingrar på Stamford Bridge när han går av för att de har släppt in ett mål i slutet. Och det finns citat som kommer ut till höger och vänster, och Poja gör precis det efteråt. Och jag förstår att det är många supporter som gillar det samtalet, men jag vet inte, det kändes inte 100% sådär rätt för mig. Det känns som att han har lagt en hel del energi på saker som har varit utanför, och jag tror han har haft svårt att liksom fokusera på helt rätt grejer i sitt sätt att bygga sitt ledarskap, eller ha sitt ledarskap och ha sin fotboll och så vidare. För nu, när vi tittar nu på hur de vinner, så vinner de ju inte på den fotbollen som han har velat sätta hela säsongen, utan de vinner ju efter att han har ändrat. Och sen så kan jag förstå honom om han är irriterad över saker som har skrivit, om han är irriterad på folk som har skrivit saker om honom som kan vara personangrepp eller annan kritik mot hans ledarskap eller hans fotboll. Men jag tycker att, jag vet inte, jag är inget större fan för det där att man går ut och riktar fokus på sådana saker som mediekritik. Alltså du kan hylla fansen, du kan hylla spelarna, men det där andra, skit i det där. Alltså tränare som att vara förbundskapten i Sverige till exempel, Lars Lagerbäck, han var aldrig populistisk, han sket hur mycket media tyckte att han skulle spela rolig fotboll, han struntade fullständigt i många spelare man tyckte att han skulle testa, han körde på sin väg och han körde det 100 igenom, och han stod bakom sina spelare och han öste på. Det var liksom inte det här med att gå ut och kritisera direkt efter en seger och sådär.
Jag började tänka på mig själv lite grann. Alltså, hur hade jag reagerat om journalister i Sverige hade skrivit krönikor som med kontentan att jag inte är en bra journalist till exempel. Mm. Och kommit med liksom, ja, kritiska instick och sådär. Och visst, alltså, när man var ny inom det här jobbet, då tog jag åt mig jättemycket av nedvärderande kommentarer och kritik och sådär. Jag tyckte det var jättejobbigt att höra och mådde verkligen jättedåligt av det också. Mm. Men alltså, allt eftersom du jobbar liksom varenda månad egentligen, så utvecklas du och ditt självförtroende blir mycket, mycket större hela tiden, för att du blir säkrare på det du gör. Ja. Och då bryr du dig mindre och mindre om vad andra tycker, för att du är så trygg i dig själv. Och lite det här kan man nog applicera på de här tränarna som slår ifrån sig hela tiden och beter sig som om de är liksom angripna. Jag tror det grundar sig i en osäkerhet kring att man kanske inte vet om man är inne på rätt spår ändå. Alltså att det finns en sorts osäkerhet som gör en, men säkert som påverkar en otroligt mycket. Och jag tror att det är så här, jag tror det är så i Mourinhos fall. Mm. Jag tror att han känner att hans fotbollsfilosofi börjar bli lite gammalmodig. Ja. Han hänger inte med i de här nya tendenserna, liksom, nya sätten att tänka på fotboll. Jag tror att Poja, han är så pass ny att det här är en ny situation som han har hamnat i. Just det här med att bli angripen på det här sättet. Jag tycker det är ett ganska hårt ord kanske, men jag menar, vad den ena upplever, alltså man kan ju inte ta ifrån en människa den, alltså vad den känner lite grann. Känner sig Poja angripen av någonting som en journalist har skrivit.
Absolut.
Då är det ju så.
Det köper jag.
Ja. Sen kanske man får lära sig att ibland det kommer vara så här hårda ord. Det är bara så det är liksom, för att man är tränare i stort.
Men han har pratat om det på en träning. De har haft en presskonferens när GM försvann. Och så nu det här då igen. Det känns som att det är många gånger som han... Sen så tycker jag också att känslor som person kan man aldrig attackera, för det är någonting som någon känner. Så folk har alltid rätt att berätta vad man känner. Men jag tycker att liksom, det blir lite mycket av det när det gäller just mediebiten. Alltså fokus är lite fel där. Sen tycker jag absolut att han har all rätt i världen att gå upp och prata med sina fans och ge dem beröm. Det tycker jag bara är bra. Det tycker jag man ska göra.
Absolut.
Det är givet.
Det är många som gör det liksom.
Ja, så att det är ju en bra grej. Sen förstår jag inte alls det där du sa om att han skulle tycka att, eller att han skulle få kritik för att han gjorde det. Det fattar ni.
Jag vet som sagt inte om det, det kan ju ha varit så att det är någon annan som har...
Det kanske har hänt i Göteborg där vi inte är.
Ja men exakt, eller att någon har skrivit det här i en krönika. Det har gått mig helt förbi i så fall. Jag tycker det är jättekonstigt, för att jag menar här i Stockholmsklubbarna till exempel, så tränarna har ju oftast en nära dialog med olika falanger.
Ja.
Och det får man väl tycka lite vad man vill om, men samtidigt så är det ju deras sätt att lugna dem också. Och hantera dem. Och det kan jag väl tycka är helt okej, liksom, så länge det inte går av och styr.
Nej, precis. Men vi ska inte älta ner oss för mycket i det där talet. Men, alltså, bra till supportarna, men just det där infliket om mediebiten tyckte jag var lite sådär. Då kan man ju å andra sidan kanske uppleva som en känslig journalist. Men jag har... känner mig inte träffad av de där orden. Men jag tycker bara att man, när man är tränare, nu kommer han säkert att lärt sig det till nästa år, så tycker jag att man ska antingen ska man få träningen av någon, att någon säger till en att skit i det där. För det är så många tränare som har varit med ett tag som fullständigt, alltså, struntar i de bitarna och bara kör på. Och det kan absolut gå åt helvete för dem, men oftast brukar det gå bra. Jag tyckte att Lagerbäck var fantastisk på de bitarna. Han gjorde precis som han ville. Han brydde sig inte.
Nej, och han är ju trygg i sig själv. Ja. Där snackar vi ju verkligen. Så att, nej, några fler år på nacken så tror jag nog att han inte kommer bli lika påverkad.
Nej, och jag tycker det ska bli jättekul att se det här IFK Göteborg nästa år, vad som händer.
Vilken sportchef som kommer.
Ja, exakt. Vilken sportchef ska köra? Kommer de ha kvar de assisterande tränarna? Vad kan de ta in? Hur mycket pengar har de? Vad händer i januari? Kommer Emil Salomonsson vara kvar? Får Tobias Hysén roll i klubben? Och så vidare. Sådär. Så att det är ju ett av de lagen som alltid med Blåvitt som för en stor klubb som känns oerhört spännande. Och sen någonstans så tycker man väl att den klubben ska vara kvar i en högsta serie med tanke på supporter och historia och så. Så att absolut. Mm. Men om vi kollar i övrigt, tycker jag ändå att Sirius har ju gjort en fantastisk uppryckning också. Det är ju inget snack om saken. Det kändes som att de var cementerade att åka ur, men plockade in rätt typ av folk, ställde om till krigsfotboll, vände tre matcher oerhört starkt. Elfsborg, två gånger IFK Göteborg. Det är 9 poäng, de har 26 nu, de har haft 17 annars. Och det visar ju någonstans en otroligt mental styrka. Så jag har också räknat hem dem. De har också 6 poäng ner. Men nu är det Dalkurd och det är BP, och med tanke på hur de sviktar. Nu tror inte jag att du tror att Helleborg fortfarande har en chans.
Nej, jag har gett upp.
Men BP och Dalkurd, det är ju verkligen en jättetuff omgång. Och vilket så här, alltså att BP ramlar ur är ju inte konstigt, men det blir någonstans otroligt jobbig säsong med tanke på den approachen de hade inför och hur illa det blev med tränaren, och sen på det också ramla ur.
Ja, det blir det. Och det var
om
väl...
du gör det, jag vet inte vad du står i frågan.
Nej, men precis. Det här är ju lite superrättan 2017 all over igen.
Ja, det är, liksom, ja, det, är det, ja.
Det är Trelleborg, Dalkurd, BP. Det är samma jävla lag. Nej, och jag tror väl att jag tycker BP spelar helt okej fotboll, men de är inte tillräckligt effektiva uppenbarligen i många matcher, vilket kan bli deras fall. Jag tror väl dock att de kanske, ja, det är svårt med Dalkurd också. Jag tycker de är så himla svåra att värdera. Det känns som att det är lite så här match till match och de presterar oftast. Det kan ju till och med bli så att det laget som får kvala kommer få det tufft mot laget i Superettan. Jag menar, det skedde förra året, det kan mycket väl ske i år igen, att det kommer ett extra lag från Superettan som ju faktiskt har varit jäkligt stark hela säsongen med många riktigt bra lag där uppe i toppen.
Men om jag ska ställa emot vägen, du kommer få spelschemat först. BP har alltså Sirius borta, Norrköping hemma, Elfsborg borta och Trelleborg hemma. Inte mer än två roliga matcher. Sirius borta och Norrköping hemma är fruktansvärda. Elfsborg kan ju vara lite så här avslappnad och Trelleborg kanske redan har förmodligen redan åkt ut. Så att det är lite så här, ja, och du har hemmaplan också. Dalkurd har Häcken hemma, Elfsborg borta, Djurgården hemma och Sundsvall borta.
Herregud.
Ja.
BP har ju ett enklare spelschema.
Ja, så känns det inte som att BP ändå tar det, eller?
Det kan ju bli den sista matchen där mot Trelleborg som blir avgörande, faktiskt.
Ja, och Dalkurd ska upp till Sundsvall. Det är typ Det är nästan, ja, det är en av de värsta bortamatcherna som du kan spela.
Ja, jag tror nog BP tar nu kvalplatsen där.
Ja.
Sen tror jag det är mycket möjligt att de åker ur.
Ändå, hur kvalet sen?
Ja. Det tror jag. Det är ju någonting som jag vet att jag sa det redan inför säsongen, att jag inte var riktigt övertygad om att den här BP 2.0, alltså jag tycker det är jättebra att klubbar strävar efter att hela tiden utvecklas och på något sätt ta nästa steg, men BP:s grej är ju trots allt att de är väldigt duktiga på att slussa in talanger och alltså att de liksom jobbar underifrån. Tycker inte man, varför förstöra en produkt som redan är väldigt bra från början? Det tycker jag är lite märkligt.
Men Superjack då?
Jack är ju, där har vi en spelare som kommer att säljas för en rejäl slant. Han var faktiskt väldigt bra mot Blåvitt också. De hängde inte med alls, alltså fick han en boll i djupled, då var det liksom bara tack och hej. Han är ju så satans snabb. Ja, men där är det ett jättepositivt exempel på att BP har fått in en spelare från de egna leden. Men jag tyckte ju att laget i Superettan förra året med Jökeres och herregud, hjälp mig. Nu har jag helt tappat namnet.
På, ja,
kom igen, hur fan bäst i Superettan förra året? Ja, men jösses. Vi spelar i Star.
Kevin.
Ja,
Cabran,
herregud. Det var sådär, något namn bara faller ur huvudet.
Ja, riktigt bra.
Ja, men det var ju ett jätteroligt lag att titta på. Och det var ju faktiskt ett bättre lag jämfört med det de har i år. Jag vill ju se ett sånt BP. Ett sprudlande, ungt BP.
Och sen blev de ju bra med Starfelt också.
Ja, precis.
Även om han har varit lite upp och ner för han den här säsongen.
Liksom för hela laget.
Kviberg drog också. Och några till.
Ja, just det, till USA där.
Ja, precis. Så drog de med rätt många...
Med Starre, va? Nej, San Jose gick väl Kviberg till, va? San Jose Earthquakes.
Ja, men det gjorde Starre med.
Ja, är de i samma?
Go Quakes, sa han ju när han blev klar. Go Quakes.
Ja, det var ju... Jag tror han gick dit också.
Go Quakes. Åh, den är så god den. Den måste man se om man inte har sett den. Men det har man ju säkert redan gjort. Så att...
Jo, San Jose Earthquakes, ja, precis.
Ja.
Men det går inte så bra för dem i och för sig. Så att
nej,
kanske inte blir kvar där.
Nej, precis. Ja. Okej, men då blir det kval för BP. Och så får vi se om de klarar sig kvar. Det är väl det vi har slagit fast. Vi har slagit fast kval för BP och Djurgårdens nya målvakt. Det är det vi har gjort den här podden. Har vi något mer? Alltså IFK Norrköping vann ju där, vi var inne på guldstriden tidigare. Men den är ju som sagt avgjord över de...
Det väntar ju en oerhört spännande match på måndag.
Ja, men hade det varit Malmö mot AIK så hade jag ändå känt att ja, men nu är det AIK mot Malmö. De ska göra det på Friends. Så jag är inte helt säker på att AIK kommer vara så nöjda med en poäng, kan jag tänka mig.
Plus att de spelar... Malmö har väl siktet inställt också på Europa-spelet. Ja.
Eller nöjda, men väldigt nöjda med en poäng kommer de inte vara. Men jag tror om det blir en svettig tillställning så kommer de ha... Bara trygga i liksom få med sig en pinne. Och det finns liksom ingenting som talar för att Norrköping ska gå rent resten. Nej. Och plocka in de poängen.
Å andra sidan finns det ju en sån jäkla tyngd kring det mötet. Alltså AIK och Malmö. Det finns ju en sån oerhört stor historik och rivalitet. Och jag menar, spelar Rosenberg, då kan vi ju räkna med att liksom, han vet ju också vilken tyngd
absolut.
Det här mötet har. Och jag menar, det var en ganska jämn match ändå i våras trots att MFF inte var sitt bästa jag.
Ja. Men då var du i Skåne.
Så var det. Så vi får se. Det kommer bli väldigt, väldigt intressant. Det känns oerhört svårsiat ändå på förhand.
Så har Norrköping och Östersund hemma. Och sen så då Hammarby har Kalmar i deras fight.
Kalmar som väl måste vara det formsvagaste laget i Allsvenskan just nu, förutom Trelleborg då.
Ja.
Det går inte alls speciellt bra.
Nej.
Det är som att de redan har liksom signat ut. De tog sina poäng i våras.
Ja, trist att Nanne var tvungen att kasta in handduken så tidigt. Hoppas han kommer tillbaka till nästa år.
Mm.
Ja, men Hammarby har inte så mycket med guldstilen att göra, men det är klart de slåss om Europaplatser. De är lite för långt efter i det läget som är nu. Ska snart runda av. Måste ta någon fråga till här. Kanske för sent för att hinna komma med, men skriver Gustav Niläng. Nej, du hinner. Sirius ser ut att kunna se ut att klara sig kvar utan kval. Hur många betyg får deras säsong? Första halvan av säsongen är ju usel.
Men de hade det kämpigt också med skador. Ja. Mycket
ja, det vet jag. Men den är ändå inte bra. Ju.
Nej, det är det ju inte. Men jag är inte förvånad av att de ser ut som de gör nu.
Nej, men jag skulle vilja ge dem högt betyg för höstsäsongen.
Ja.
Och då hamnar man inte på en trea då. Totalt,
jo, tycker
eller? Jag. Ja. Men usel menar jag ju mellan 1 och 2. Jag tycker inte att deras vår är godkänd liksom.
Nej,
det, men sen det, är deras höst 3 till 4.
Jag bara menar att det fanns ju förklaringar till
varför. Ja, det gjorde det. Som de gjorde. Men ger vi dem 3+ då?
Ja, det tycker jag.
Ja. Ja. Har vi några mer frågor? Ja, det var någon som ville att vi skulle diskutera varningarna som var i slutet av en säsong. Men jag tänkte att vi kunde ta något annat istället.
Mm-hmm.
Fotbollsskalan är 4. Har du sett nomineringarna?
Ja, lite grann. Jag noterade ju Saman Ghoddos där.
Vilka tycker du ska ta det?
Visst var han i konkurrens med Zlatan?
Ja, Ola T också.
Då tycker jag det blir svårt att inte välja Zlatan ändå. Sett till att han ändå har gjort så pass många mål som han har gjort i MLS. Så visst, det är en skitliga. Men det är ju fortfarande Zlatan. Liksom. Det är klart att han är Sveriges bästa spelare. Liksom. Jag vet inte vad du tycker, om du håller med.
Jag tyckte det var ett asgött och gett den till Ola T. För hans...
Jo, men är det, då måste det ju vara baserat på hans landslagsinsats.
Ja, exakt. För hans kval och hans VM. Jag hade tyckt att det varit fint någonstans för att han fick så mycket skit och kritik och han spelar knappt i laget och tränar på egen hand och sådär.
Men det är väl lite det som är grejen med fotbollsskalan, att, eller just de priserna, att där är det ju inte bara, det är inte bara landslags... Alltså vad du gjort i landslaget som räknas.
Nej, så är det ju. Men det beror ju på lite hur de väljer att ge ut priset. Det är inte alltid så att det är landslag, det är klubblagsgrejerna som avgör. Ja,
för vi har ju hamnat i en rätt svår diskussion också. Jag vet att jag och Bank pratade om det förra året.
Ja.
Just det här med vad händer om Saman Ghoddos utvecklas ännu mer och sen när Zlatan har slutat och sådär, så är han helt plötsligt... Säg att han helt plötsligt är en av världens 10 bästa fotbollsspelare. Han representerar Iran, representerar alltså inte Sverige. Ska han ändå kunna vinna guldbollen då i Sverige? Du vet så här, det börjar helt plötsligt uppstå lite så här, ja, diskussioner som ändå är värda att ta. Och hur ska man egentligen, ska guldbollen vara baserad på landslags... insatser? Ja, så har det väl varit eftersom Andreas Granqvist fick den förra året.
Ja, annars hade inte Granqvist tagit den från Emil.
Nej, precis.
Att om man tittar på Emils säsong i klubblaget och tittar på ta Zlatans säsong han hade väl ändå de målen i Manchester, va? Det året där han blev skadad, men han hade ändå gjort rätt mycket.
Ja,
och man kan väl ändå säga att ja, deras säsonger i klubblagen, i alla fall Emils med rekord i assist, var ju bättre än Granen i Krasnodar där, men han får ju den för det han gjorde i landslaget.
Precis, jag bara menar att man kan rida och vända på,
ja, det
och det är väl lite där, för jag är en av dem som absolut, alltså, skiter fullständigt i vem som vinner de här priserna, för att det är liksom inte, det beror helt på hur de har resonerat i juryn. Det är inte alltid som du säger som du baseras på vem som faktiskt är bäst. Nej. Alltså sett till vem har hela paketet, utan kan vara liksom vissa grejer som sticker ut som gör att man får den.
Och allsvenskan har ju en egen, och jag tycker nästan att den är mer prestigefylld att följa.
Ja, det kan jag hålla med. Det är ju lite mer spännande också på något sätt, tycker jag. För att där är ju rätt många utmanare i varje kategori.
Försvarssidan i svenska landslaget nu var Granqvist, Lindelöf eller Ludvig Augustinsson. På mittfältet är det Ekdal, Claesson eller Foppa och sen de längst fram. Och sen målvaktssidan är Nordfelt, Carl-Johan Jonsson och Robin Olsen. Det är alltså Sveriges 3 landslagsmålvakter, trots att Nordfelt har stått Fyra matcher.
Vi kan nog räkna med att Robin Olsson kommer att bli en sån här som aspirerar på den här, ja, precis som Isaksson var under väldigt lång tid. Det var Rami Shaaban bröt väl Isakssons svit så här en gång då när han var skadad typ 2006 eller någonting sånt. Mm. Då fick Rami Shaaban den, men annars har ju liksom Isaksson bara liksom plockat tvek. Hem.
Tänkte vi skulle gå igenom det där framöver och välja ut lag och spelare till någon annan podd. Känns som att det är lite väl kort att göra det idag och bara kasta ut namn. Men i och med att du skiter i vem som vinner de priserna som jag frågade om så skiter vi och pratar med ena podden. Ja, då säger vi tack och hej för den här gången, så är vi tillbaka nästa vecka. Ha det gött ute.